Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Det är nog helt annat.
Nu vart förvirrad, måste jag säga. Du har en apostrof på, det är tre E.
Därför blir det Teres.
Mitten.
Teres, ja.
Men en del har också en
för man kan då på första blir Terese. Teres blir det om man, om man har den på första.
Vad heter du i Dubai? Teres.
Nej, Therese.
Therese. Therese. Therese. Therese. Therese. Ja. Vad heter du i Tyskland?
Tess.
Tess. Tess. Mm. Jag har varit på bilsemester nyligen nämligen, och åkt genom länder, så kul att imitera hur skulle man ha sagt i Frankrike, Tyskland och i Danmark. Faktiskt.
Vad körde du GPSen på svenska? Eller?
Men faktum är att det är sant.
Hej och välkomna hörni till dagens avsnitt av Ekonomi på riktigt med Charlie Mattias. Det är ju en podcast som vi gör varje vecka om ekonomi i samarbete med Compricer.
Ja.
Du ser förvånad ut.
Nej, men jag tycker det är alltid kul att se hur du lägger upp det här välkomnandet.
Ja.
Ibland säger du så här, hörni, välkomna hörni. Eller, jag vet inte.
Men, vad gjorde
jag
nu?
Tyckte det var ett bra välkomnande.
Okay, tack.
Vi tackar så mycket till Compricer då, ja, för att de är våran sponsor.
Mm.
De är också jämförelsesajten, tycker jag. Den är faktiskt en riktigt bra jämförelsesajt.
Om man jämför jämförelsesajten, då tycker då du tycker att den ska ligga i topp.
Ja, jag vet inte, man kan jämföra och man kan comprisa det. Men, men vi är väldigt glada för att vi har Compricer som en sponsor.
Ja.
Och de är, man testar, vet jag, om ni inte varit inne och testat och jämfört olika prylar och saker och abonnemang och tjänster, så gå in på compricer.se.
Ja.
Det, vi behöver inte säga mer.
Nej, man borde comprisa en kvart minst i kvartalet och bara ta bort lite onödiga fasta kostnader.
Ja. Blir ni besvikna så...
Kom hem till Mattias och skäll ut honom.
Ja, gör det. För jag tror inte ni blir det.
Nej, nej, inga orolig för det. Du, idag, babbel, idag ska, har vi gäst.
Ja, det har
då
vi.
Då går vi inte in så mycket, hur mår du och vilken fin skjorta du har, utan vi går liksom rakt in på, gäst. Det ska bli
pudens
jättespännande.
Pudens kärna, säger
puden,
man ju.
Varför säger man det?
Jag vet inte, jag trodde att du skulle veta.
Ja,
det vet jag. Sak.
Ja.
Ja, varför säger man det?
Det är från Göte. Det är visat sig att djävulen var, hade klätt ut sig till en pudel och så här, nu kom pudelns kärna fram. Det
är
Göttes Faust.
Typiskt. Ja, nu ska du säga välkommen då.
Visst är det jobbigt när man säger en sån här och ser någon som på riktigt har svaret.
Ja, jag vet. Det har du alltid.
Så SVT, lyssnar ni på detta? Vi är fortfarande öppna på mig På spåret. Så att,
just det.
Men ni kan, behöver inte köra resmål i Tyskland då.
Nej,
då kan vi redan på den kärnfrågorna.
Ja.
Ja, vi har ju med oss Tess Naimi idag. Välkommen.
Välkommen.
Tusen tack. Tack så mycket.
Vad roligt att ha dig här.
Tack.
Det är Charlie som har liksom bokat dig. Mm. Och det är så otroligt kul när man träffar någon, så här, när man har hört talas om någon men ändå inte riktigt vet. Så att jag är ju på riktigt nyfiken. Det är klart att jag har gjort min research lite. Men, men dock ska det bli jättespännande att höra.
Mm.
En ny stjärna på himlen. Fast inte så ny egentligen, har jag förstått då.
Men tusen tack.
Lite mer
fin
ny
presentation.
På, lite mer ny på den här himlen.
Ja, det var det jag menade.
Men det är det som är
på föreläsnings...
lite trippelspännande. Vi tar det från början. Till att börja med då, vad ditt namn skvallrar ju om att du heter ju inte Skagevik efternamn, och Andersson
det.
Och Söderberg.
Men det var bra uttal från dig där, tycker jag faktiskt.
Tack, vi fick ju repetera lite ärligt talat.
Teres Naimi, jag har faktiskt också varit med om att på friidrottsarenan Teres någonting på bana 6, så att jag har varit med om det också, så att jag tycker att han gjorde väldigt bra ifrån sig.
Ja, vad häftigt, vart jag nyfiken. Men, som sagt, vi måste ta det här från
kommer
början.
Till friidrotten. Ja.
Vem är Teres Naimi?
Precis.
Under vilken stjärna föddes du?
Ja, min pappa är från Libanon och mamma svensk. Så att jag växte faktiskt upp i Enskede. I villaområdet där, i Villa Idyllen.
Och i gamla Enskede?
I gamla Enskede.
Ja, de finaste kvarteren där.
Ja, faktiskt.
Jag har bott på Stockholmsvägen och på Sockenvägen.
Har du gjort
och
det?
Haft ett fastighetsmäkleri i gamla Enskede.
Mm-hmm.
Fantastiska kvarter.
Jag brukar säga att det är paradis på jorden, för man är på landet men ändå mitt i stan. Så,
ja,
att,
det.
Så att det var en jättefin uppväxt, måste jag säga.
Ja, ja. Om det trillar ner 10-12 miljoner i knät på er som ni inte vet vad ni ska göra av, flytta till gamla Enskede i mitt förslag.
Lite så är det.
Faktiskt. Det är fantastiskt.
Lite så är det.
Ja, så är det.
Ja. Nej, men det var, min pappa var Tom Jones. Han gjorde hamburgare till barnen och det var högt i tak och dans. Och, alla ville hänga hos familjen Naimi. Sådär.
Häftigt. Så att, har du syskon?
Jag har en lillebror som jag tjatade om i 11 år tills han till slut kom.
Mm.
Ja, jag vet att jag frågade mamma på tunnelbanan en gång. Mamma, om inte pappa vill göra det där famtaget med dig, kan du inte fråga någon annan? Ja. Så jag får en lillebror. Men så kommer hon blev mest generad.
Ja. Men hon gjorde det?
Ja, hon gjorde det i alla fall. Ja. Så efter 11 år så kom brorsan.
Mm, häftigt. Att,
ja. Det var en fin uppväxt. Men som många andra så kan det också ta en vändning som det gjorde för mig i de tidiga åren.
Hur då då?
Ja, men att jag en dag så kom det ett rykte att jag faktiskt var rasist. Jag ville ju skrika, men jag är ju svartskallig själv. Vad pratar ni om? Men då var det ett löst rykte. Jag hade sagt att någon liten pojke hade lite roligt hår kanske som man kan säga som barn. Han hade afro, det var lite annorlunda.
Mm-hmm.
Och då kanske fanns en avundsjuk, eller jag vet inte, för att många hängde hos oss. Och sen plötsligt så spreds det ryktet att jag var rasist.
Mm-hmm.
Och jag tänker att barn ibland bara behöver en anledning att faktiskt, ja, att hitta någon anledning att stöta ut någon så.
Mm.
Så att där började mobbingen, någonting som jag inte skulle önska någon egentligen. Men ja, så den pågick under 2 år kanske. Vi hate ju Tessan på väggen och sådär, så att det var en tuff tid.
Och hur gammal var du då?
Vet du vad, ibland förtränger man ju faktiskt hur gammal man var. Så jag kommer inte riktigt ihåg det. Men jag tror att det var kanske 4-5 sådär.
Mm. Det är väldigt känsligt.
Ja,
men det var väldigt känsligt. Mm. Men idag skulle jag inte vilja vara utan de åren heller. För det gav mig en vilja, liksom, en otrolig vilja att vilja visa att jag kan någonting.
Det här pratade du och jag över en fika ganska nyligen.
Ja,
det är ju därför vi sitter här. Ja. Vi bokar ju bara människor vi gillar att prata med. Men hur har, för att jag har ju exakt 4-5 samma sak liksom, hittade man ju helt andra anledningar att mobba mig för. Jag var ju mycket lättare att mobba för att jag hade ju, när alla andra hade Adidas skor hade jag öppna sandaler och jag hade 12 mm överbett och såg ut som en sparris. Du vet, så här, skulle man mobba någon i min klass var det mig. Det var ju, det kan jag ju, titta på skolfotot så kan man, vem är det mobbad här? Det är, bara, det är han där borta. Så det var nog mer baserat på det. Men det har ju påverkat mig. Jättemycket. Och jag är precis där du är. Jag önskar verkligen inte någon att utsättas för det. Men har man inte sagt det så är jag otroligt viktig del av vem jag har blivit. Så jag ska bli tacksam är väl för mycket att säga. Men jag kan konstatera att jag skulle inte vilja vara utan det.
Nej, men absolut.
Hur påverkade det dig? Hur blev du av gå igenom den tryckkokaren? Liksom?
Ja, men precis. Men jag hittade ju 2 saker som jag var bra på. Alltså jag var ju snabbast i klassen.
Mm.
Jag sprang ju från de flesta på nere på Enskede IP på 7-8 på 60 meter.
Mm.
Och jag gillade ju det med idrotten, att när man sprang först över mållinjen, då var det inte, spelade inte så stor roll vad folk tyckte, eller hur? Det var liksom, resultatet pratade för sig själv.
Just det, antingen var man först eller så var man först inte.
Det är liksom så inte. Det gav mig liksom en styrka att titta inåt, att jag kunde någonting i min kropp. Och sen så kunde jag ju dansa, för jag hade ju växt upp med själva Tom Jones där hemma på Enskede.
Just det.
Mm. Så att jag hittade liksom en styrka i att jag kunde någonting i min kropp. Så. Och jag tänker att idag om man kan titta inåt istället, det var ju det vi pratade om, att när det är social media och man ska duga och man ska, ja, alla andra ska tycka så mycket om en, om man istället kan hitta en kraft inåt. Jag tänker att alla är bra på någonting.
Mm.
Man kanske är en bra kompis eller är bra på att sy, eller, men att faktiskt hitta den styrkan inåt. Så att för mig så gav det ju mig ett jäkla namn. Liksom.
Men när var det här i tiden då? Hur långt, alltså, var det här i samband med då när du var mobbad? Att du då tog dig till en skede IP och började springa?
Ja, nej, men jag började liksom nog träna redan när jag var 9-10 år.
Ja, så du hade redan liksom.
Så jag hade redan den.
Ja. Men det här fick det inriktat på. Ja, okej, nu får jag fokusera på detta.
Ja, nu får jag fokusera på det här. Liksom, ja. Och den här, för det var här jag kunde hitta ett egen värde. Kanske inte ett självförtroende, men en självkänsla. Liksom, att jag kan någonting.
Tänkte du där då att så här, jag kommer nog bli liksom löpstjärna? Det är det som är min...
Nej,
Fanns det en punkt när du bestämde så här, det här ska bli när jag blir stor? För det är fortfarande lite oklart, tänker jag, vad du är.
Ja, men precis, exakt. Nej, det tänkte jag nog inte. Men igen, jag gillade idrotten för att det var inte så mycket snack. Och det här att om du kämpar så kommer du någonstans. Liksom, att det var värt att göra det.
Mm.
Så att jag tror att det var det som...
Men hände det då liksom att när du då började, eller du hade ju redan börjat, men alltså du kände nu idrottskarriären. Alltså att du var jätteduktig, du var så här svensk duktig, liksom, så här junior. Mm. Ja.
Jag var 5 i Sverige när jag var 26 på längdhopp, så det var ganska
bra. Ja, men inte löp. Du pratade om bana säkert, men
det blev längdhopp
60 meter och sen då 100 också, eller?
Ja, 100, 200 och 400 meter. Så att idrotten blev ju mitt liv liksom, under många år. Samtidigt som jag också dansen, så de gick lite parallellt.
Ja,
så dansade och friidrottade jättemycket.
Är det vanligt?
Jag var ju så här, jag ville ju prova allt. Jag ville ju spela gitarr och scouter och, och fotboll. Och så jag var nog lite så att jag hade mycket energi, skulle jag säga.
Mm. Men du kanske hade också, förlåt, men du hade, för det jag slog som när vi sågs, att du är lång.
Jag är lång.
Du är väldigt lång. Du måste, när du väl får fart på dina ben, då går du undan alltså.
Ja, det är lite så.
Pratar vi dans eller längdhopp?
Nej, både och. Nej, men jag tänkte framförallt, jag är friidrotts,
det är lite Carl Lewis,
jag är friidrottsnörd. Jag tycker att jag älskar friidrott. Ja. Och jag tycker just det är så definitivt så här, från start till mål, gör hur du vill.
Fantastiskt.
Inga så här, du måste göra det på ett visst sätt. Utan ta det bara från den punkten. Eller absolut, hoppa längst eller vad det nu är.
Ja.
Det är väl tre steg som känns lite onormalt kanske. Men,
ja, det håller jag med om.
Men det finns ändå en tydlig
eller regel. Backhoppning som är domare på.
Ja. Det är jättekonstigt.
Den konstigaste sporten som finns.
Ja, det enda sporten jag kan titta eller vad som helst.
Nej, men backhoppningen är den enda sporten jag kan titta på i 2 timmar. Och aldrig förstå vid något givet ögonblick vem som är bättre än någon annan förrän det kommer upp.
Nej. Kan man ju se om någon hoppar extremt kort så kan man ju förstå.
Jo, men det är oftast det är marginell skillnad i hur långt de hoppar, så att det är svårt för mig att titta.
Men absolut, det är precis det jag menar. Men i alla fall då. Men då dansade du och friidrottade parallellt.
Ja, precis. Ja. Det var det som...
Och då var det väl bra med det då? Ja.
Levde du på det? Nu säger
jag det jag inte kunde. Jag kom till en punkt när friidrotten tog otroligt mycket tid. Det var liksom, du vet, 2 träningar om dagen ibland. Och
vad guldet säger, nästan. Du vet som att jag...
Nej, men okej, du vet, vi är elitidrottare emellan. Okej, det tog mycket tid. Och sen ska jag ju dansa också. Jag började få dansjobb. Och liksom
jag bara säger, jag spelade rollspel. Det behövdes man inte 2 träningar om dagen. Så hur finansierade du ditt liv då? För att...
Det var dansen. Så att jag fick mer och mer dansjobb. Så det var så jag började. Jag började faktiskt på Sturekompaniet som go-go-dansare.
Häftigt.
Ja, när det var som mest poppis där. Det var 20 faktiskt. Ja.
Vad får man betalt för att dansa liksom på som professionell Sturekompanisdansare?
Då var det väl kanske en 2-5 per gång, per helg så där för 2-3 timmar.
Ja. Mm. Ja, men det är ju
men det var bra.
Det är väl kom ändå, ju det är 10 000 många, i månaden.
Som... Ja, men det var faktiskt bra extra jobb. Ja. Och sen så kom ju många, det var så jag fick min arti liksom första bakgrundsdansarjobb också med Pappa Di, Pandora, Thomas Gylling och så. Så det var där det liksom började, jag skulle säga. Men så kom jag till en punkt när jag man kan inte friidrotta 5 gånger i veckan och dansa 5 gånger i veckan. Det går liksom inte ihop så. Så då var jag tvungen att välja. Och då... Ja, då var jag som jag sa förut 5:a i Sverige på längdhopp och så kände jag så här, man är ju aldrig...
hoppat
6:03 tror jag var.
Ja, för jag tänkte säga är över 6 är
det. Ja, men det var jag. Det var jag.
Det är ju inte hur många som
men
det
var helt okej. Men
det
också
gör inte jag jeans en gång.
Vad är det längsta du hoppat? Du är som man tänker faktiskt skulle kunna komma
ihåg. Nej, jag hoppade i 6:an, hoppade jag 4:20 och då var jag jättebra, men det var bara tur insåg jag, för jag har verkligen inte liksom, jag har inte spänst, alltså verkligen inte. Så. Men i 6:an så hoppade jag 4:20. Och det var väldigt bra. Men jag, som sagt, det var nog ett turhopp tror jag. Mest. Så att det var nog inget mer med det. Men då tänkte jag på... Ja, men så här, du kände att du var tvungen att välja. Och du vill inte jag vara ofin, men jag måste ändå fråga, eftersom du pratar om att det var många år sedan. Och så där, så vi ska få perspektiv. Så var 20 år sedan. Hur gammal är du idag?
49.
Okej. Okay. Får man ihop den här tids med artisterna du nämnde? För jag tänkte, det där var ju ändå ett tag sedan.
Ja, absolut.
Vad häftigt. Men vad gjorde du? Du var tvungen att välja. Vad var valet?
Men jag kände så här, men friidrott är ju fantastiskt. Man är aldrig bättre än sitt sista lopp. Man är aldrig bättre än sitt sista hopp. Lite så. Och, då kände jag, och sen så var det inte så kul längre. För jag hade ju växt upp i Enskede med Hammarby friidrott. Alla var där, pojkvännen, alla kompisar. Det var liksom ett helt... community kan man säga. Och sen plötsligt så skulle jag åka till Bosön 5 dagar i veckan och träna med en tjej som var också elit liksom. Och då kände jag så här, det var inte lika kul längre. Och då, eftersom jag kunde tjäna pengar på dansen, så blev det dansen istället. Så att det var något vägskäl där, att jag satsade mer. Sen har jag fortsatt att träna hela livet. Jag är otroligt tacksam för allt som idrotten gav mig. För den gav ju den här vinnarskallen, att aldrig ge upp. Jag brukar säga det till min son som är 9 nu. Vad gör vi aldrig, Lukas? Vi ger aldrig upp, mamma. Men att just det här att liksom dra på sig träningskläderna och gå ut och inget är för jobbigt. Och det är någonting jag har med mig varje dag i allting som jag håller på med idag.
För det finns där som en röd tråd när man hör det, just det där kämpandet. Ja, att liksom inte backa ner för att någonting är tungt liksom. Eller jobbigt. Nej. Eller nej. Nästan tvärtom, att du går igång lite extra på att här finns det chanser för mjölksyra. Ja, men bra, då springer vi dit liksom.
Nej, men verkligen så. Det har blivit en tråd att liksom inte vara lat i livet. Utan, och att det faktiskt allt är möjligt att uppnå om man inte är lat.
Vad hände sen då?
Ja, men sen så dansen tog över. Men jag hade ju den här drömmen. Jag brukar öppna min föreläsning med att jag är tjejen som inte kunde sjunga men som en dag öppnade på de stora arenorna runt Europa. Och jag hade ju den här drömmen om att jag ville sjunga. Liksom. Jag stod ju alltid och mima till som många andra. Michael Jackson och Whitney Houston och Madonna. Och, tänkte jag säga, ni vet igen. Nu vet jag inte om du gjorde det, men i alla fall.
Jo, men mima har vi alla gjort. Eller,
jag kände till artisterna du nämnde. Men ja, jag stod inte och mimade i något hopprep hemma i barnrummet.
Ja. Ja. Nej, jag gjorde det.
Ja.
Du gjorde det.
Ja.
Mm. Jag kommer också ihåg att jag vill ju vara som alla andra. Ni vet, när man är barn så vill man ju ofta vara som alla andra. Och jag kommer ihåg att jag stod där och drog i mina svarta korkskruvslockar, för jag ville att de skulle bli så där perfekt Pernilla Wahlgren hår ni vet, som låg som gardiner så här rakt liksom. Men ju mer jag drog i håret, ju mer gick det ju av. Ju mer jag ville bli som alla andra, ju mindre blev jag som alla andra. Så att, men det föddes den här drömmen i alla fall att bli sångerska, och jag kunde inte sjunga. När till och med mamma säger när man kommer hem med demon att nej, eller ska nu göra något annat. Men jag hade ändå den där drömmen, och det här som vi pratade om, det här jäkla namnet jag, som jag hade fått från fridrotten, att allt går.
Mm.
Vad gör man då, då? Jo, men då la jag faktiskt de flesta av mina danspengar på sånglektioner. Och på, av någon anledning så kunde jag ändå, vad ska jag säga, intressera de bra sånglärarna. För de såg väl att jag hade den där viljan liksom. Kanske inte jättetalangen, men viljan. Sen hade jag ju faktiskt stått på scen sen jag var jätteliten och dansat och sådär. Så jag hade ju någonting annat, även om man inte hade öronen kanske riktigt för att sjunga i pitch liksom. Men jag övade och övade.
Det du pratar om nu, tänker jag, är väldigt intressant, för att vart man än kommer i media och andra saker så pratas det alltid om vem är talangen och talang och talang. Liksom så fort det ens är tävlingar i tv heter det till och med talang. Och jag själv har alltid tyckt att det är lite obehagligt, för att det liksom berättar, det är så lätt att säga det om någon som lyckas, så här, ja men han har sån jädra talang, såhär som om man hade fått det gratis, inte hårt jobb. Och det kan man väl leva med, att man inte får cred för det hårda jobbet man har gjort. När folk säger så här, men gud, du är så här född talare, så här, men du är 10 000 timmar på scen, när jag föddes kunde jag inte tala överhuvudtaget, jag har kämpat mig till den kompetensen. Men det spelar inte så stor roll, det kan man bjuda på, men det obehagliga är åt andra hållet, folk som tänker så här, ja men jag kan aldrig bli någon sångare, för jag har inte den talangen, eller jag kan aldrig bli föreläsare, jag tycker det är jobbigt, och så här, jag kan aldrig öppna bokföringsbyrå, för jag vet inte hur man startar ett bolag. Tänker du, som inte hade talangen och ändå liksom stod kvar för i en värld där alla tjatar om att man ska göra det man har talang för snarare än det man har passion för liksom. Vad tänker du om det?
Jag hävdar att allt är möjligt om man faktiskt bara lägger ner de där 10 000 timmarna. I nästan vilket område som helst. När jag säger att jag inte hade talang, så tänker jag att jag hade en talang att stå på scen. Och jag hade tajmingen, för att jag var ju dansare, men jag hade inte riktigt öronen. Och jag tänker att öronen går ju att öva upp. Ofta så handlar det om att öva. Men sen hade jag ju någonting som många kanske inte hade, och det var ju den där outtröttliga viljan att lära dig just det här. Och att inte tro på när folk säger, som du säger, jag går igång på någon och säger du kan inte sjunga, det kan jag visst det. Så jag tror att det är det som har drivit mig mycket genom livet.
Men vad hände då? Vad gjorde du av den då? Då lärde du dig att sjunga.
Ja, men jag tog sånglektioner och sen så där gå till extreme hela tiden. Jag ville ju flytta till USA. Och jag skrev en låt som heter The Future. The Future Lies in Front of Those Who Sacrifice. Och det var ju det jag gjorde egentligen när jag var 29. Så jag var ju lite äldre. Då ville jag åka till Hollywood och studera på Musicians Institute. Så jag kommer ihåg att jag satt i en turnébuss i Mexico City. Jag hade stått på en stor scen bakom Pandora och uppträtt för 60 miljoner tv-tittare. Och så var vi kanske 30 000
som publiken. Dansare då? Eller?
Som dansare. Så satt jag i den här lilla bussen i Mexico City. Och så kom jag och tänkte så här, det var jättekul att stå på den scenen. Men jag vill ju säga någonting med mina egna ord. Jag vill uttrycka mig själv. Och då bestämde jag mig att jag skulle bli sångare på riktigt liksom. Och det tog 3 år, men då hade jag åkt och scoutat också i USA och träffat någon annan tjej som bodde där och tänkt så här, det går, allt är möjligt. Nu kommer jag tillbaka till The Future Lies in Front of Those Who Sacrifice. Jag hade ju en 4 på Södermalm och 10-årigt förhållande och liksom mamma tjatade om jag skulle skaffa barn och 29 år. Massa dansjobb, kul. Men då kände jag så här, nej men jag kommer inte att bli lycklig liksom, jag måste åka. Så då hoppade jag. Jag är jätteglad för det hoppet.
Du hoppade från både förhållande och...
Ja, jag åkte. Och jag kommer ihåg att min mamma med flera tyckte att nej, men det kan du inte göra. Liksom. Du måste ju stanna hemma nu. Men min pappa, libanesen, och några med honom sa att åk och gör din dröm. Jag ångrar att jag inte gjorde det. Och så jag åkte när jag var 29 till Hollywood. Och när jag satt där i min lilla studio med liksom inte så mycket pengar på 20 kvadrat istället för 100 kvadrat, så var jag faktiskt lyckligare än någonsin, för att jag hade ju vågat. Liksom. Så att, måste jag säga.
Häftigt.
Bland det bästa jag gjort, att jag vågade. Och jag kommer ihåg, jag måste berätta om en av första dagarna i skolan. tänkte då att jag sitter här i klassrum på Musicians Institute och det är kanske 30 sångare i den här klassen då som sjunger arslet av mig, ursäkta. Men de flesta gör ju det. Men igen då så tror jag att jag hade någonting som många kanske inte hade. Jag hade den här viljan och den här oräddheten. Kanske flera, men jag vet att jag hade den i alla fall. Så jag kommer ihåg när de frågade så här, vem vill börja? Ja, skrek jag. Och så sprang jag fram och då har jag sen blivit retad av pianisten som är en vän idag. Han var från Australien. Han sa så här, så kom du där med en servett med någonting klottrat på som var en låta. Baby, come to me. Let me put my arms around you. This was meant to be. Baby, come to me. Patty Austin och James Ingram. Så bra.
Fortsätt.
Så det var faktiskt min auditionlåt som jag sjöng första dagen i skolan. Och jag sjöng inte bäst, men jag var orädd. Och det gjorde jag och också sen att jag faktiskt var 29. Jag var ju äldre, jag var inte äldst på skolan, men många var ju också 17-18 och var där och liksom lekte lite. Men jag hade ju bestämt mig.
Men man ska hårdra det i musikbranschen idag så är det ju inte bara att man sjunger bra. Det är också just att vara 29 anses ju fortfarande, och jag förstår även då, att man är lite för gammal egentligen. Det låter ju hemskt att säga, men alltså om man ska göra en karriär som artist, sen är det aldrig för sent att sjunga. Men du förstår, förstår ju vad jag
menar. Ja, men så var det.
Att det verkligen är så. Så är det ju än idag. Liksom.
Men då kom ju den här viljan igen från barndomen där. Att liksom jag ska visa, och igen inte visa de andra men visa mig själv att jag kan. Så jag bodde ju på den här skolan 24 timmar om dygnet egentligen. Var där 6 på morgonen och signade upp för fredagens liksom show när man fick visa upp sitt band. Och Naime Band, inom ett år så var vi ledande på alla open house och liksom jag fick sjunga. Och igen den här orädheten, jag kommer ihåg mina första låtar, How Could You Leave Me och... Att inte våga, jag kommer ihåg en låt som Life is crazy, life is crazy, no one's perfect but everyone is special. Alltså det var inte jättedjupt skrivet sådär, inte det bästa jag skrivit. Men att inte vara rädd att dela med sig av de första låtarna.
Men nu, du säger om och med så här, att vara orädd. Kan man träna sig på att vara orädd? För jag tänker att det är ju många som lyssnar på dig nu och tänker så här, ja, så där skulle man vilja vara, och jag skulle också velat, fast man egentligen vill nu, men man pratar om det som velat, men sen finns det där, man vet vad man har men inte vad man får, och det är inget fel på den gubben jag sitter med här hemma, och mitt jobb, vi har ändå julfest och trefika och liksom Sverige är ju grått i november, men det är ganska fint i juli ändå, liksom så här, hur vad säger du till någon som inte känner att så här, ja men just det, orädd, det är min styrka. Kan man träna sig på det? Eller är man antingen det eller ser man det inte?
Nej, jag tänker att man absolut kan träna sig på det. Och jag tänker om man vänder på det, att visst, man har kanske det där tre fikat och liksom november och det är okej och ett rätt bra förhållande. Men om du tänker så här istället, att livet faktiskt rullar på. Liksom. Det rullar på ändå och du kanske inte gör max utav det. Det skrämmer mig mycket mer.
Hur då menar du?
Nej, men jag tänker att det är dags, alltså... Att inte förlora flera dagar på att inte göra exakt det man vill. Och att man växer när man vågar. Så jag tycker, ja, att vara orädd, när det är ingenting man föds med. Det är någonting som man får genom livet genom att faktiskt försöka och försöka igen.
Men är du orädd eller är du modig? För jag menar, en orädd person är ju bara inte rädd. Det slår inte en att tänk om jag sitter här nu i Hollywood och ångrar lägenheten och killen och kommer hem utskrattad och utfattig. Liksom. Då är man ju rädd för det. Och sen tänker man, jag skiter i att jag är rädd för det. Jag kör ändå. Eller så är man en person som, den tanken har inte ens slagit mig. Misslyckas inte ens någonting jag har övervägt. Är du med vad jag menar?
Ja, jag förstår vad jag menar. Absolut.
Så är du orädd eller är du modig? Har du funnits, sitter du ibland i dina mörka stunder och tänker så här, det här kanske är det sämsta beslutet jag fattat i mitt liv?
Ja, men det är klart att man är rädd om man tar ett stort hopp. Det är ju mänskligt att vara rädd. Men jag säger att alternativet att inte försöka är ännu mer rädd för.
Ja.
För att jag kommer ihåg, min mamma sa till mig, jag är så rädd att du ska misslyckas, att du ska bli olycklig om du inte lyckas och bli artist. Då sa jag till henne, jo men om jag inte provar, då är det 100% säkert att jag faktiskt blir olycklig. För det här är den jag är. Men provar jag så är det i alla fall 50-50 att jag faktiskt lyckas. Och det kan jag leva med. Så jag tänker att man kan alltid leva med att man har försökt. Men det är klart att man är rädd när man tar stora kliv. Det är vi nog alla, tror jag. Men rädslan för att inte försöka alls är mycket större. Det är det jag menar med att livet tickar på i alla fall.
Det gäller att vara rädd för rätt grej.
Ja, men jag tänker det. Ja. Och det är mycket värre att vakna upp imorgon och inte ha försökt.
Där hör du, Mattias.
Ja, men jag är bra, säger jag.
Ja.
Men jag tänker också på det att alla har ju inte riktigt, för det låter ju, precis som Charlie säger när du berättar det, så är det ju inte jädra inte många som skulle ta det hoppet och våga göra det. Vad tror du att drivet kommer ifrån då? Alltså någonstans så, att göra det när man är 29, när man sitter som du beskrev på med lägenhet och allt och att göra det här. Vad var det som, hur vågar man det då?
Hur man vågar det? Jag tror att också en grej, kommer du ihåg att jag sa i början att det stod "We hate you Tessa" när jag kom till skolan på väggen.
Mm.
Det var också det här att det kunde inte bli mycket värre. Jag hade liksom varit med om det värsta.
Mm.
Eller hur?
Så det kanske någonstans har triggat att jag ska fan.
Ja, nej men jag
ska lyckas. Ja. Var det också lite grann, jag ska minsann lyckas eller jag ska inte ge upp. Eller alltså, tror du att det kan påverkas av att du var rejält mobbad?
Ja, absolut. Absolut. Mm. Det värsta hade redan hänt. Det är det jag menar där första dagen i skolan. Mm. Jag kan börja. Det är jätteläskigt.
Mm.
Speciellt om de flesta kanske sjunger jättemycket bättre än dig.
Mm.
Men det värsta hade redan hänt.
Så att det är häftigt, för det jag menar, det hade ju nästan varit det är väldigt få meningar som skulle räcka upp handen och säga jag börjar.
Ja,
det krävs ju någonting, man måste ju ha någonting för att ens våga det.
Jo, sen hände det faktiskt någonting på vägen också som gjorde att jag blev ännu mer varse om att livet är för kort. Det var när jag var i Hollywood, så fick jag det där samtalet som ingen människa vill ha. Och då ringde de och sa att du måste komma hem för din mamma är sjuk.
Mm.
Och jag är glad att jag förstod att det var allvar, för att jag åkte hem på en gång och vi fick 2 veckor på sjukhuset tillsammans.
Mm.
Och jag kommer ihåg att mamma, jag låg på hennes bröst och hon flätade mitt hår som hon hade gjort när jag var liten. Och vi fick många jättefina samtal som jag liksom bär med mig varje dag. Men bland annat så sa hon så här, om jag bara fick sitta en dag till vid middagsbordet med dig och din bror och din pappa och äta köttbullar. Bara en dag till. Och nu fick hon inte så många dagar till, men det är någonting som jag bär med mig varje dag. Att vi får en dag till. Vi har en dag till att göra en liksom ringa det där samtalet eller söka det där jobbet eller bli sams med någon. Eller. Så jag brukar titta upp mot himlen och säga så här, kanske låter klischéet, men säga så här, mamma jag har en dag till. Mm. Torka tårarna, jag har en dag till mamma. Och det gjorde ju att det satte allting i perspektiv igen, att här och nu, att jag måste göra min dröm. Jag har ingen tid att förlora, min mamma dog när hon var 53 år.
Mm.
Och sen kom jag också att det var så viktigt för mig. Jag vet att hon var stolt över mig. Jag vet att det är viktigt för de flesta barn och eller vuxna också. Är mamma eller pappa stolt över mig? Jag kommer ihåg att jag frågade henne. Då sa hon så här, en mamma vill ha sina barn nära. För mig spelar det inte så stor roll om du är artist eller gatsopare. Hon tyckte inte om att jag var i Hollywood för att jag hade liksom åkt ifrån henne. Men ja, så att det satte i perspektiv igen att, liksom, att göra. Så att, när jag åkte tillbaka till Hollywood så var jag ännu mer determined att liksom göra, att leva varje dag. Och jag kommer ihåg, det är lite roligt, förutom skolan som var en fantastisk plats, så kommer jag också ihåg att jag, som kanske var en ännu bättre erfarenhet, jag skulle sjunga in några låtar i studion hos Mr. Duckman. Och nu kan ni tänka er en kille som kanske vägde så här 150 kilo och svart dread så här långa. Och vi satt i hans studio och han ville att jag skulle sjunga som en svart soulsångare, och det kommer jag aldrig göra. Det kommer inte funka. Så han ville att jag skulle waila precis som honom och sådär. Så vi höll på med 3 låtar i ett halvår tror jag. Mm. Så han försökte få mig. Och då kom jag ihåg vid ett tillfälle, så jag stod i studion bakom det här glaset, studioglaset. Så reser han sig upp, så tar han av sina hörlurar och så kastar han dem över hela studion så de studsar i den här glasrutan. Så skriker han så här, "You suck!" skriker han till mig. Och jag tittar på honom och så kommer jag ihåg att det rann tårar. För det är klart att jag var liksom besviken. Men inte så besviken på honom, utan besviken på mig. Att jag inte fixar det. Så tittar jag på honom och sa så här, "Just let me try one more time. I can do it just one more time." Så sa han, "I can't break you, can I?" Så "just one more time." Och det var just det. Att jag liksom hade lärt mig att upp på den här hästen igen. Upp på den här hästen igen. Så kan man lära sig. För mig sitter det nog i benmärgen sen idrotten. Och liksom, och att... ja, att det var en tuff tid i början på livet liksom, men ja.
Mm. Coolt, alltså ja, häftigt att höra. Men vad tänker jag där? Du sitter i Hollywood och sjunger och, men vad landade det där i då?
Jo, nej, men jag skulle vara kvar 1 år, men jag blev kvar i 5 år och jobbade som personlig tränare, kom idrotten igen.
Mm.
Så att jag jobbade på Bally's i Hollywood och när jag gör någonting så gör jag ju det då 100% liksom. Så då blev jag master trainer och hade klienter från morgon till kväll. Men då på slutet började musiken bli lite lidande, för att jag, det blev ju idrottandet istället, eller som tränare då.
Ja, precis. Mm. Och man måste ju försörja sig.
Ja, man måste försörja sig. Men vi fortsatte, jag fortsatte att skriva låtar och spelade på klubbarna, Baked Potato och alla de här inneklubbarna där för peanuts, ska jag säga, jordnötter och intradörren, spela på dörren, lite så. Men ja, jag utvecklade, jag arbetade av många av mina 10 000 timmar. Inte alla, men jag på god väg i alla fall. Sen så fick jag ett erbjudande. En som hade varit min mentor under den hela tiden, det var faktiskt Jörgen Elofsson. Mm. Väldigt känd låtskrivare som har skrivit Céline Dion och Britney och Backstreet. Och, så han var en... Jag kommer
aldrig talas om.
Jo, men det, och sen skrev han de första... Precis, det är det där han är känd för. Men för oss i Sverige är kanske känd för att de skrev de första idollåtarna. Alltså för idolvinnarna. Du minns ju Daniel Lindström när han hade vunnit första året med Coming True heter den låten. Mm. Den skrev Jörgen Elofsson. Mm. Och flera, ganska många där.
Ja,
och har även varit, tror han till och med var inne och fiskade lite på Mello. Fast det var ju inte någon meningen kanske.
Nej, men han kör väl lite mer internationellt skulle jag säga. Ja.
Mm. Grym låtskrivare.
Ja. Ja. Mm.
Men jag hade i alla fall varit och skrivit med honom innan jag åkte till USA med Meja och honom. Och så vi skrev några låtar. Men under tiden jag var i USA så fick han sitt stora genombrott på Cheiron Studios där. Och okej, jag skickade ju hem låtar till honom hela tiden. Så han, ja, sådär, ja, lite bättre kan du. Det var faktiskt han som sa också att du måste åka till USA och bättra på din engelska om du ska ha en chans. Liksom. Så det var också en utav. Så efter 5 år så fortsatte jag skicka hem låtar. Och sen sa han vid ett tillfälle att ja, men nu har du blivit en bra låtskrivare. Jag signar dig till mitt låtskrivarteam om du kommer hem. Och då hade jag varit i USA i 5 år. Det kändes så här, nej, men det kanske är dags nu också. Att det var sådär, ska jag stanna i USA och ska åka hem? Det var ett vägskäl där, men jag valde att åka hem. Och blev låtskrivare och signad med hans team. Och det var 2004, tror jag.
Mm. Det här behöver man bara höra.
Det var då minns du Idol-året först som han skrev den.
Absolut. Ja.
Men det här är inspirerande historia i sig själv. De flesta människor som skriver musik skulle inte ens våga skicka en låt till honom.
Nej, men
du skickade om och om igen och fick så här inte tillräckligt bra tillbaka i 5 år.
Ja.
Och fortsatte ändå skicka.
Ja, men jag är sån.
Så, jo, men jag förstår. Men de flesta människor skulle säga, nej men jag har provat, det gick inte. Liksom, så här. Jag fick avslag.
Och vet du, jag fick göra när jag kom hem då?
Nej.
Det var så alltså, Jörgen, han hade ju, pratade vi om Jörgen, men hoppas det är okej. Okay. Han hade ju en jättefin studio på Lidingö och det kom världsartister och de jobbade upp i studion. Vet du var jag satt någonstans? Nej. Jag satt i hans lilla liksom sidohus där lilla. Ja. Och så tittade han in ibland. Så jag satt där och skrev, men jag var liksom på plats. Jag kommer ihåg att min dåvarande pojkvän sa så här: "Varför sitter du där ute i hans lilla lusthus heter det? Varför sitter du där liksom och skriver? Du är ju inte..." Nej, nej, men en dag kommer han att titta in och hjälpa till. Jag visar att jag vill.
Mm.
Jag visar att jag vill.
Mm.
Och, det, och där satt jag ju. Mm. Och han tittade ju in ibland. Och sen skrev vi några låtar ihop. Faktiskt. Och det som hände, vad som egentligen kom ut av det här, det var att jag träffade ju, jag blev kompis med hans låtskrivarteam. Så att min första platta skrev jag huvudsakligen. Med, vi var 5 killar och jag som var signade hans låtskrivarteam. Och med 2 av de killarna skrev jag min första platta.
Mm-hmm.
Som sen blev mina hits i Mellanöstern. Mm-hmm. Så att det hade ju faktiskt en poäng.
Men Mellanöstern, hur länge var du i Sverige då? För sen drog du till Mellanöstern.
Ja, men jag brukar berätta det också när jag åkte hem. Det var så kul. Jag var ju alltid Tessan i min barndom. Min pappa säger fortfarande Tessan. Jag lyssnar till alla olika namnen måste jag säga. Men när jag åkte till USA så blev jag Therese.
Mm.
Och det var som att det blev en identitetsbyte där. Att plötsligt så var jag ju sångaren, liksom, sångerskan. Jag kunde ju sjunga. Men jag kommer ihåg när jag åkte hem, när jag klev in där på Arlanda. Då kom den här jantelagen i kapp mig igen. Plötsligt, jag kan inte sjunga. Men jag är ju Tessan i Sverige. Liksom. Mm. Direkt sådär. Och då skrev jag en låt som heter Color of Love. Och den handlar om att du har the color of love inom dig. Även om du är i Mellanöstern eller i USA eller i Sverige. Och det blev ju faktiskt min första hit på både svensk radio. Kom ihåg P4 rullaren där och i Mellanöstern. Så att,
men var det du som hittade Mellanöstern eller hittade Mellanöstern dig?
Ja, precis. Nej, men det här igen att våga fråga.
Aha.
Så när jag kom hem så öppnade jag eget skivbolag, Future Records. För igen, jag var nog... Jag ville gå min egen väg, men sanningen är nog den också att jag var rädd att få ett nej från de stora bolagen.
Mm.
Lite så, att nu har jag gjort det här hela vägen själv. Liksom. Nej, men jag kör själv. Och så hade jag Jörgen där och så hade vi skrivit en jättefin platta, jag och killarna. Men sen, tillbaka till Mellanöstern då. 2006, mamma hade ju gått bort 2001 där. 2006 då åkte jag på ett kusinbröllop i Libanon.
Mm.
Hälsade på min andra liksom, sida, jag är ju halvlibanes då. Stor släkt i Libanon. Och hade med mig min första platta då, Livin', som hade de här låtarna, låten för mamma, The Night Has Come, How Could You Leave Me, skriven från min pojkvän, dåvarande pojkväns perspektiv att jag hade åkt. Det var låten för brorsan, att jag finns där för dig. Overwhelmed, att pappa fortfarande finns kvar. Det var liksom en hel spektra av låtar som faktiskt beskrev mitt liv och det var därför det hette Livin'. Ja, i alla fall. Så åkte vi till Libanon Och det här att våga fråga. Jag kom ju där lite naivt så, men det hjälper med mitt album Liven. Är det någon som känner någon som känner någon som vill lyssna? Den här orödheten igen. Jag kanske får ett nej. Ja, men vadå? Då frågar jag någon annan liksom. Vad kan hända? We hate you på väggen. Det är redan hänt, eller hur? Mm. Vad ska hända? Och då var det någon som kände någon som kände någon som hade kontakt med Universal Middle East. Och jag kommer ihåg att jag travade in där på kontoret fullt av självförtroende. Och han sa faktiskt då, Mr. Eddie Bustani, henne ska vi ha, bravissimo.
Vad roligt.
Ja, och släppte mina låtar i Mellanöstern. Så det var där det började. Och då kom jag ihåg att jag har ett saying som säger så här, sometimes you don't have to know why, you just have to show up. Och jag fick ett mail, landade plötsligt i mailkorgen där det stod så här, vill du göra en 10-dagars promotion-turné i Dubai? Jag betalar hotellet och resan och du kommer. Och det var faktiskt början på det här äventyret i Mellanöstern som blev 9 år långt.
Men vadå? Alltså, vad hände då? Vad hände på de där? Det låter som en intressant promotion-turné där.
Ja, det var. Bland annat så sa han ju att arabiska artister ibland kan det vara så att de kanske är snygga men inte skriver sina låtar själv och sådär, eller sjunger. Och så han sa att när du blir intervjuad så fråga inte om du kan sjunga en liten bit av refrängen. Och så säger att du skriver låtarna själv.
Mm.
Ja, så att jag hade ju liksom de här intervjuerna då, så sa jag, do you want me to sing a little bit of the chorus? Do you want to do that? Och så sjöng jag lite och så. Mm. Och så den här handlar om min mamma, eller den här handlar om liksom min bror och sådär. Så att ja, det var en lyckad turné måste jag säga.
Häftigt.
Ja,
Så lyckades att du flyttade dit?
Nej, någonting som också hamnade i mailkorgen var faktiskt, det här är så roligt, men ibland så, livet tar olika vägar. Jag kommer ihåg att jag gjorde koreografier för någonting som heter WhatsApp. Och det var en popgrupp med Robin Stjernberg och, största stjärnan, vad heter han? Erik Sade, förlåt, det var försvant. Erik Sade och Robin Stjernberg, de var en grupp som hette WhatsApp. Och jag jobbade som koreograf för dem när de skulle göra sina scenframträdanden.
Aha.
Och på det sättet så hamnade jag på en maillista. Och sen hamnade det i min mailkorg då att vi söker en artist till Lyxhotell som ska spela på Lyxhotell i Dubai i 3 månader. Och först tänkte jag så här, nej men jag hade en ny pojkvän och en liten chihuahua, jag kan inte åka ifrån dem, tänkte jag. Men så tänkte jag igen, men det har hamnat på mitt bord. Sometimes you don't have to know why, you just have to show up. Mm. Och då kom det där igen. Jag tänkte, men det är mitt gig. Jag har gjort den här 10-dagars turnén i Dubai, det gick jättebra. Men jag behöver vara på plats. Jag behöver vara i Dubai, jag kan inte sitta hemma i Stockholm och liksom vänta på att någon ska ringa. Sometimes you have to sacrifice, eller hur? Mm. Då var det så här, okej, jag måste åka igen. Det kanske inte är en jättesacrifice att åka till Dubai och bo där. Men just då kändes det så att liksom bryta upp igen från pojkvän.
Men hur gör man praktiskt då? Hur får man råd då? Hur hittar man en läge? Alltså så här, hur bara flyttar man?
Nej, men det här var ju faktiskt det perfekta upplägget. För att om du tar ett kontrakt på ett lyxhotell, då är det faktiskt all inclusive. Så det var ju, eller inte alltid, men för mig var det det.
Mm.
Så att jag bodde ju gratis, jag hade allting gratis där och hyrde ut min lägenhet i stan.
Mm.
Och sen så åkte jag.
Häftigt.
Ja, så att, och då var det faktiskt någon artist som sa till mig så här, det är så roligt. Nej men Therese, nu har du ju låta liksom på radio och så där. Nu kan du ju inte sätta dig och spela i pianobaren på ett lyxhotell. Alltså på ett hotell.
Att det inte var tillräckligt kreddigt.
Det var inte tillräckligt fint och liksom, det kan man ju inte göra. Men jag sa till henne, för första så behöver jag fortsätta på mina 10 000 timmar. Jag kanske gjort 5 000 vid det här laget. Jag behöver göra fler för att bli riktigt duktig. Och sen, jag måste vara på plats. Eller hur? För mig, var för fin. Man måste göra jobbet. Man måste göra sina timmar. För mig var det perfekta upplägget. Så att det blev ju så att jag under 9 års tid var borta varje halvår sen. Det som började med 3 månader blev sen 6 månader varje höst i 9 år. Vilket gjorde att jag kunde bygga en turné, eller bygga en karriär i Mellanöstern med utgång från Dubai. Och det här gav ju otroliga möjligheter, ska jag säga. Min musik började spelas på radio. Jag skrev nästa album, Stronger. Att det hade hänt mycket, så jag var starkare nu. Jag fick samarbete med Volkswagen Middle East. Blev deras brand ambassador. Fick sjunga för Victoria, kungen, på deras statsbesök i Abu Dhabi. Jag fick öppna för Simply Red på deras Europa-turné. Runt i, det var grymt. Jag hade inte en publik på 30 000, men det hade de. Och vi fick köra 45 minuter. De gillade oss. Vi fick köra en 45 minuters set liksom innan varje. Så det var, det gav så otroligt mycket för att jag var på plats också. Hade jag suttit hemma i Sverige.
Men då körde du 6 månader i, och sen så körde du en egen, men du bodde kvar. Så att
nej,
så du...
nej, utan jag körde 6 månader på hotellen ofta och gjorde mina tid. Det var 4 gånger 45 minuter varje kväll. 300 covers i bagaget, liksom egna låtar också. Men jag fick ledigt de kvällar jag hade mina egna spelningar.
Ah, så
det var det perfekta upplägget att jag kunde vara på platsen. Var det ju mycket intervjuer dagtid och liksom och sådär.
Men så åkte du hem då, halvårsvis då?
Ja, då åkte jag hem halvårsvis. Och då, ja, då skrev jag på nästa album och arbetade också med musik. Liksom. Men det var ju min huvudsakliga inkomst, det var Dubai. Mm. Det var det faktiskt under de här åren.
Oh, häftigt. Och kunde du leva gott på det? Vad tjänar man?
Hon bodde ju på ett lyxhotell.
Ja, men alltså,
får man säga vad man tjänar det?
Ja,
får man göra det?
Det här är podden man får.
Får man göra det?
Är det någonstans man får säga det så är det våran podd.
Nej, men det var fantastiskt. Jag tjänade väl kanske 50 i månaden.
Och har då boende och allt.
Jag hade allting. Och så hyrde ut lägenheten hemma. Så att det var perfekt. Häftigt. Jag hade inga kostnader egentligen. Då kunde jag lägga pengarna. Jag har alltid varit en väldigt ekonomisk person. Därför är det här ett program också. Men jag är ingen slösa människa. Jag är inte snål. Jag älskar att vara generös. Men jag är liksom... Jag kan vara dålig på att unna mig själv ibland. Mm. Men jag unnar mig alltid att investera i mina drömmar. För det är liksom... Det är allt. Så att därför har jag kunnat gå framåt hela tiden. För att jag har lagt pengarna liksom på produktioner, nya album, nya musikvideos. Jag tror jag har 20 på nätet. Liksom. Men att jag tycker man är skyldig sig själv att lägga på sina drömmar. Inte att köpa handväskor. Liksom. Men jag lägger ingen värdering i det. Nej, men jag funkar det. Så. Ja, jag funkar så.
Men 9 år säger du. Och hur långt fram, hur länge sedan var det då du avslutade?
Ja, men precis. 2016. Nej, 15. Ja. För att, under den här tiden hade jag också fått... min mamma sa en grej till på sjukhuset. Jag återkopplade till det. Hon sa så här: jag är så rädd att du ska missa det andra racet för att du satsar så hårt på din dröm. Och då menade hon att få barn och liksom gifta sig och familj och sådär. Men då, som jag sa förut, så är det, men om jag inte satsar, då är det 100% att jag blir liksom inte lycklig. Men när jag var gammal egentligen, 39, så fick jag ju min son Lukas. Och då var det, det största, jag hade försökt flera år.
Men det pågick då när du var i Dubai?
Exakt, ja precis. Ja, ja. Och när han föddes, då körde jag ju på nästa kontrakt när han var 3 månader. Så det gällde det att ingenting är omöjligt.
Men får jag fråga, var det någon du träffade i Mellanöstern? Eller var
nej,
det,
var
hemma?
Och... det var samma förhållande som jag hade när jag liksom...
Som du hade med Chihuahuan?
Chihuahuan.
Chihuahuan hängde kvar. Chihuahuan hängde
kvar. Chihuahuan
och Chihuahuan också, han är 15 idag. Armani.
Och Chihuahuan hängde i fast du drog till.
Ja, så var det faktiskt. Och all eloge till honom för det. För han gav mig någonting som jag uppskattar. Och det var frihet. Otroligt. Det är jättefint. Nu är inte vi tillsammans idag. Men... det är otroligt. Jag har tackat honom på min andra skiva för att han gav mig friheten att flyga fritt. Det är fantastiskt. Och att jag faktiskt fick ta med mig Lukas på de här. Mm. För det var ju världens bästa liv också med en liten kille. För att
hela dagarna liksom.
Han gick på dagis när han började, när han var 3. Och sen så gick han på vårarna liksom. Och jag kommer ihåg när jag fick Nicky, då var jag 42. Och för jag ville så gärna ett barn till. Det här med att ha en stor familj. I och med att jag hade förlorat mamma också, så var det så otroligt viktigt. Och jag kommer ihåg att jag åkte på nästa kontrakt med henne när hon var 3 veckor. Och då var det vissa som tyckte att du kan ju glömma nu att du ska åka på liksom, turné med 2 barn själv. Och för det, då ska
jag
göra det ännu mer.
Det var också Chihuahua-mannen.
Ja, men precis. Ja. Precis. Mm. Ja.
Konstigt att få heta Chihuahua-mannen.
Men jätteroligt.
Vi måste ju ha någon koppling så jag förstår.
Det låter som att säga Aftonbladet. Så här. Kulturpersonligheten och Chihuahua-mannen.
Exakt. Så att jag hade med mig 2 barn.
Två barn.
Och jag kommer ihåg, och det måste jag få nämna för den av de... utmärkelse som jag är mest stolt över, att jag hamnade på omslaget till Arabian Woman i Mellanöstern på den tidningen, i att det är möjligt att som kvinna, arabisk kvinna, när jag är där så är jag arabisk kvinna lite så, att kunna göra sin dröm och att ha med sig barnen och liksom göra musik och visa att det är möjligt, att inte bara stå bakom spisen som arabisk kvinna då. Nu är jag halv svensk också, men född i Sverige, men för dem blev jag en förebild på det sättet liksom.
Men sen med 2 barn och allt detta så beslutade du ändå att nej, nu är jag klar med...
Jag kände att...
När du för 3:e gången hade liksom fått någonting som var så här uppfyllt på drömmen, så var det så här, nej, nu tar vi nästa. Eller?
Ja, lite så att vi hade gjort 9 år där borta. Vi har gjort allting. Jag har kört Watson Awards, varit med i de flesta tidningar och otroligt tacksamhet. Det jag gillade med Dubai, jag vill slå ett slag också för Dubai och Mellanöstern, att med allt som pågår i Mellanöstern så tycker jag det är fint att ändå Mellanöstern har fått en pärla. Och det är Dubai. Sen kan man tycka vad man vill om just Dubai. Men för mig var Dubai otroligt fint. Och jag gillade att det inte var så långt mellan tanke till förverkligande. Att fick man en idé så kunde man liksom genomföra den. Mm. Till exempel att jag var featured på Watson Awards 3 år i rad. Det är ungefär som våran Grammys. Och så skulle jag komma och säga att jag vill vara enda artist 3 år i rad. Det skulle inte riktigt funka i Sverige. Mm. Men det funkade där borta. Att liksom, ja, men hon har en ny singel. Hon var bra sist. Vi kör henne igen.
Till slut, så att efter de här 9 åren mot slutet, var du en kändis på gatorna?
Ja, men det skulle jag säga i alla fall.
Folk, att, du så här, stoppade och igenkänd ibland då?
Ja, men ja, jag var ju ganska... Ja. Kan man säga, ja, nu blev jag lite blyg så här.
Jag tänkte,
ja, men
säga, det är inte, du ska så. Inte vara den som är blyg. Du ska säga, ja för fan, de ja, toppar mig hela tiden och skriver, ta selfies. Och. Ja. Nej, men du är ändå, ja, du vart ändå igenkänd efter
absolut.
De här.
Absolut, och jag kunde leva på det. Och, men jag kände så här också att nu har vi gjort det här under många år och vi kan inte göra vårt sån ett 4:e år. Och, nej, men lite så. Mm. Men framförallt kände jag, framförallt egentligen det som var avgörande var att Lukas skulle börja nollan också. Mm. Och då kände jag så här för förskoleklass och då kände jag att nej, men nu är det dags att åka hem och landa och faktiskt kanske bli profet i sitt eget hemland också. Nej, men att börja skriva på svenska, det hade liksom, jag hade skrivit på engelska hela tiden. Och jag tror att det ändå var lite den här flykten i att Tessan, Therese, så länge jag liksom skriver på engelska och utomlands, då är jag artisten. Mm. Det är lite läskigt att komma hem, även om jag liksom var 42. Ja, men du vet sådär. Mm. Men då började jag skriva på svenska, fick jättefin respons på det. Började gräva djupare, våga vara din egen, framme snart, våga vara din egen gud, liksom från djupet av min själ. Alla de här låtarna som kom då, det är ju varit en resa.
Det här, liksom. Var det när du hade flyttat hem då? Så 20, ja, jag började 2015.
Ja, jag kommer ihåg att Peter Hallström, Håll mitt hjärta, kom ner till Dubai. Det här, och det var också så här, ringde honom, ska vi skriva? Ja, inte just nu. Ja, men nu då, nu kan vi skriva. Så där, att inte ge upp. Och sen, och han sa det också till mig, fan du... Nej, nu måste vi skriva. Jag gillar att du liksom inte ger dig. Ja, så länge jag inte får ett blankt nej så ger jag mig inte. Nej. Och det fick jag inte. Men då tog jag honom, då kom han hälsa på i Dubai och så satt vi där och skrev faktiskt och skrev fantastiska låtar. Och det var liksom starten på mitt svenska material, ska jag säga. Mm. Men då flyttade vi hem. Och det var dags att landa på något sätt också. Och sen tänkte jag att vi hade levt också i någon sorts dubbelliv i 9 år. När vi var i Dubai, då var vi liksom där. Då hörde vi hit. Mm. När vi åkte hem till Sverige, då dog det lite Dubai för att jag åkte hem. Liksom. Så att det blev lite ohållbart.
Men det är också som du säger, när barnen börjar nollan, det är lite beslutsläge då. Att vi får ta ett litet beslut hur vi ska göra.
Ja, och vi hade flackat länge och liksom inte riktigt hört hemma någonstans lite. Eller hört hemma, det skulle jag inte säga, utan vi hörde hemma på 2 ställen. Liksom, och det blev varken hackat eller malet lite. Mm. Så då flyttade vi hem. Och då började det faktiskt ta fart här hemma. Mm. Så smått då.
Ja, ah, häftigt. Och nu då, 3 år senare?
3 år senare.
Nu lever du på musiken, men du är också en ganska tydlig föreläsare. Eller, alltså, det är tydligt att du föreläser, men att det börjar dyka upp från olika håll.
Ja, men så roligt. Erkännande
för ditt arbete som föreläsare.
Ja,
vill du säga någonting om,
ja, men väldigt
om det där? Vad är ditt budskap? Vad är det?
Mitt budskap, alltså jag har en föreläsning som heter då Från dröm till verklighet. Och jag berättar om min livshistoria och jag vill inspirera folk att våga. Och att våga hoppa i livet. Och jag hoppas och tror att jag är en förebild för att jag har hoppat så många gånger själv. Liksom, och bevisat att det är möjligt. Och någonting mer som jag också föreläser om, fast en helt annan föreläsning, det är om att faktiskt också våga skaffa barn när man är 47-48. Och den här drömmen hade ju inte dött. Liksom. Jag brukar säga så här, ibland som vuxen är det lätt att inte ta sina drömmar på allvar. Eller hur? Det sitter någon på axeln och säger så här, du är för gammal och det går inte och du har inte tillräckligt med pengar och så där. Men om min dotter Nicky som nu är 7 år, om hon kom till mig och sa så här, jag vill bli astronaut mamma. Då skulle jag aldrig säga till henne, nej men det går inte, du vet, det kommer inte funka, det är så få som kan bli det. Utan då säger jag till henne, okej, då måste vi plugga, så måste du få jättebra betyg och så måste vi göra så här. Och liksom, det är bra om du tränar också, bra att vara stark. Och jag tänker då att det är bättre att fråga den här lilla, jag brukar fråga lilla Tessan, lilla tjejen inom mig, vad vill du? Och hon är lika viktig som Nicky. Mm. Och då sa den lilla tjejen till mig, ja men mamma, jag vill bli världsstjärna. Ja men då får vi jobba på det, jag måste lära sjunga först. Och idag ligger vi faktiskt på listorna där ute. Vi släppte en singel för någon 2 veckor sedan som nu spelas av London FM faktiskt på hög rotation. Och
ja, vad roligt, vad heter den där?
Been and Gone, Been and Gone. Ja. Ja, det kommer en video här om 2 veckor som jag spelar in med stjärnan Tom Schacht. Han har varit med i tv-serier i Paris här i 27 år. Bara för att jag vågade fråga om han ville vara med. Det här igen, att våga fråga. Kanske fått nej, fick jag ett ja. Det var ett sidospår. Men i alla fall, att våga liksom fråga. Mm. Och då sa den här tjejen, lilla Tessan också, jag vill ha en stor familj, mamma. Jag måste ha en stor familj. Vi är så få. Jag har min pappa och min bror, men jag har inte mamma. Ja, men du är 47 år. Ja, men skitsamma, jag vill ha en stor familj. Okej, vad gör vi då? Vi måste ta hjälp. Och så föddes han ju när jag var 48, lilla Lennox. Jag tog hjälp.
Ja, för lilla Lennox, för han är det, här är ju det här radio. Men, ja. Men jag kan ju tala om att bara några meter härifrån så är det en liten, så står det bara med en liten söt nos i. Ja. Som också har sovit under hela det här samtalet.
Ja, man får planera lite.
Ja. Ja, det var så coolt att komma. Han har bara sovit. Han har som 10 minuter sedan somnade, så det ska nog bli.
Ja, ja. Du vet, jag har rest med. De har varit med på allt, de här 3 små barnen. Ja. Men, att,
men hur, vadå få hjälp? Så då var det ingen chihuahua-man som...
Nej, då var det inte, utan då var det faktiskt... För då, singel och... ensam singel. Ensamstående tycker jag låter mycket bättre än med 2. Men att drömmen liksom... Ja, men den här drömmen har inte lagt sig om ett tredje barn. Nej, men då är situationen som den är nu. Jag vill inte behöva sitta och vara bitter en dag för att jag inte träffade rätt man eller bla bla bla, massa ursäkter. Att man tar tag i sina drömmar
själv. Och hur gjorde du då?
Åkte jag till AVA klinik i Sankt Petersburg och så fick jag hjälp.
Och så funkar det alldeles utmärkt.
Funkar det första försöket, ja. Ja. Och här, nu är han här. Så jag brukar ibland föreläsa med honom på armen också. Och vill skaka om andra kvinnor och män. Och att det här, kör nu, ni ångrar er. Om man har en dröm, den kommer aldrig försvinna antagligen. Utan att det är bättre att köra. Så det föreläser jag om också. Mm. Men, ja.
Men vad häftigt. Men har du fått, är det många som har stört sig på det? Ska man vara så här, verkligen vara så där gammal om man skaffar barn och så där?
Ja, igen, om du frågar folk så kommer du få otroligt många synpunkter på det. Mm. Och ofta kan det också handla om att man påminner folk om att de inte har vågat själva. Så det är klart. Så jag frågade några, fick inte så jätteroliga kommentarer. Precis det här, du är för gammal, du är själv med 2, du kan inte få barn, du är till 3, vet du, och sådär. Då slutade jag fråga, för jag visste ju att min dröm är där, den kommer aldrig att försvinna och ingen tackar dig om du inte gör det. Och så körde jag själv utan egentligen säga det till mer än 1 eller 2 personer. Och nu när han är här och vi hade dop för några månader sedan, då var det ju självklart för alla de 70 gästerna att han finns.
Såklart.
Eller hur? Mm. För nu älskar jag alla honom. Mm. Men att det här går sin egen väg. Så att, för att svara på din fråga, jag är otroligt glad att det sprider sig mer och mer om min föreläsning. Och nu ska jag vara med på stora måldagen här och för en stor publik. Mm. Och det var ju också ett affirmation och ett klart mål. Att ofta att vill man någonstans att ha ett klart mål var man ska någonstans, och då dyker
det
ofta upp.
Okej, jag tipsar dig om det, vet du säkert redan, men annars så kan ju Charlie vara både Peter Hellström och Jörgen Elofsson och lite coach.
Therese klarar sig långt alldeles utmärkt utan min hjälp, skulle jag säga.
Men nu är du som är lite blyg. Ja. Du vet ju att han har gjort typ 1000 föreläsningar. Och...
Ja, det vet absolut. Jag behöver en coach, absolut. Ja, jag tar tacksam till
vi kan hjälpa varandra.
Ja, det hoppas det.
Ja. Ja, vad häftigt. Vad kul att höra din resa. Alltså, vad imponerad jag blir.
Ja, men tusen tack.
Jag blir lite tagen här. Jag bara, ta in det. Vad coolt gjort.
Ja, men idag så... Jag får ju jobba med musik. Jag försörjer min lilla trio på min musik. Och jag har gjort mina 10 000 timmar. Där i Dubai, det var ju som jag sa, 4x45 varje kväll. 6 kvällar i veckan. Mm. Sjunga covers. Och då gjorde jag mina 10 000 timmar.
Och om man nu vill ha tag på dig då, hur gör man då? Vi måste ju bjuda på lite.
Ja, men tusen
tack. Om man vill nå det. Har du någon bokare, liksom agent, hemsida?
Hemsida
har jag. Skriv lite nu. Ja, hur får man tag på dig?
Ja, visst. Man kan söka mig på theresenaimi.com. Ja. Får ni kanske lägga ut namnet hur det stavas sen.
Det, det har man redan klickat på. Om man lyssnar på detta så har man ju ändå
det. Det finns det här, på så. Spotify, Therese Naimi. Om man söker på det. Och otaliga videor på YouTube. Jag ska också säga, vi släppte en video. Vi är produktiva här. Vi släppte en video för 2 veckor sedan. Som jag är så stolt över. Den heter Ännu ett år.
Ja.
Och den handlar verkligen om...
Den var
om,
jättefin, jag såg den.
Ja, men tack. Ja. Men det här att... Det är en dokumentation skulle jag säga lite grann av... mina 3 barn och det är flytten från en lägenhet till en annan, det här när vi äntligen lyckades byta en 2 mot en 4, men att inte ge sig, och den är otroligt ärlig och liksom up close and personal skulle jag säga. Men den är, ja. Och den skojar lite med social media. Ja. Att det är så viktigt att vi ska försöka, vad ska jag säga, vara alla andra till lags. Men att det inte spelar någon roll, utan det är viktigare att gå sin egen väg. Mm. Och den har fått jättefin respons. Jag är väldigt stolt över den. Ja.
Ska vi inte sluta så?
Jo, men jag tänkte bara ge ett slutligt tips då. Sådär, om du vill ha ett.
Ja, gärna.
Ja, om du vill sticka ut ordentligt i nästa video. Så kan du ju kolla om Charlie och jag kan vara dina bakgrundsdansare.
Just det.
Men det är en fantastisk idé.
Absolut. Det kommer att bli uppmärksammat.
Ja.
Kom ihåg att du sa det nu.
Understryka att du inte sa att det kommer bli bra, men det kommer bli uppmärksammat.
Det kommer uppmärksammat.
Sometimes you just have to show up. Eller hur?
Vi kan show up i alla fall.
Då ska vi fan show up.
Mitt förslag var att vi skulle sluta med att vi smyger ut med lite musik.
Ja, det kan inte vi veta.
Vilken låt väljer du? Om vi skulle avsluta med lite musik, vilken låt tycker du vi ska spela? Vilken är...
Då tycker jag att ni ska spela Ännu ett år.
Ännu ett år.
Ännu ett år.
Ja, men det gör vi.
Lyssna ni ut, kamrater.
Ja, tack för idag.
Tack för idag.
Ännu ett år har gått och jag vill tro att jag har blivit klokare med tiden. Men när jag räknar mina likes, vem har väl inte gjort det? Ja, då undrar jag. 92, 98, 104, 128. Jag läser storleken i mina barns kläder. Vill stoppa tiden, vara hjälten i filmen om mig själv. Jag måste finnas kvar. Men när stjärnorna står rätt och snällhet fått medalj. Ja, när orden står sig slätt och åldern stannat upp. Alla vänner kommit hem, ja då firar vi det år som går. Om ett år så är vi där, med alla drömmar i allt detsamma. Om ett år så är vi där, i en annan värld än sommar. Utan slut i ett lugn, därför medies brus. Låt oss vila som vi gjorde förr, när allt som krävdes var en öppen dörr. Om ett år så är vi där. Ännu ett år har gått, får inte glömma bloggen mellan blöjbyten. Jag måste hinna. Tänker känna att kanske är det ej så viktigt. Vem är väl intresserad? Ännu ett år har gått och jag kan se att alla runt mig, ja, de har blivit äldre. Men inte gäller det väl mig. Jag kommer alltid vara 20. Men när stjärnorna står rätt och snällhet fått medalj. Ja, när orden står sig slätt och åldern stannat upp. När alla vänner kommit hem, ja då firar vi det år som gått. Om ett år så är vi där, med alla drömmar i allt det sanna. Om ett år så är vi där, i en annan värld, en sommar utan slut i ett lugn. Utanför medias brus, låt oss vila som vi gjorde förr, när allt som krävdes var en öppen dörr. Om ett år så är vi där. Ännu ett år har gått, jag tänker jag ska stå för mig själv. Nu tar jag ingen skit mer. För det är dags att tänka själv. Dags att rensa gamla kläder ur garderoben. Men när stjärnorna står rätt, ja då firar vi det år. Om ett år så är vi där, vi alla drömmar i allt detsamma. Om ett år så är vi där, i en annan värld, en sommar utan slut i ett lugn. Utanför medias brus, låt oss vila som vi gjorde förr, när allt som krävdes var en öppen dörr. Om ett år så är vi där.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.